Mina damer och herrar, Sanny och Svensson, vi är tillbaka med mig, Sanny Lindström, och Johan, Mr. Mad och Svensson, med avsnittsnummer...
Daniel Rydmark.
Ja, du ser tycker jag verkar överladdad, eller?
Ja, men det får man säga att du är, men det är väl helt att du är överladdad, det är kul.
Då körde Daniel Rydmark, han kändes han som alltid var laddad faktiskt.
Ja, han kunde ju få folk att bli extremt laddade, han har ju fått foppa ballur en gång i tiden också. Ja,
där kröp han in under skinnet. En spelare som också kunde ha den förmågan, men var en defensiv specialist i HV71 framförallt, Andreas Falk.
Och sen, men kanske inte en defensiv specialist, men en riktig slutspelslirare som kanske stör dig ganska mycket är ju Christian Kusula i Modo när han var med och slog ut er i match 7 med Modo mot Timrå.
Hade förträngt honom. Är det bästa sista minuten värvning i SHLs historia?
Kan vara en av dem i alla fall. Jag skulle lätt säga honom spontant om jag bara fick säga någonting, men tänker man efter kanske det finns många.
Micke Karlberg, eleganten från Leksand, poängkungen. Han var härlig spelare.
Han var ju också en sista minutenvärvning till Leksand när de låg i Hockeyallsvenskan och gick upp faktiskt. Så han kan ju också aspirera på en sista minutenvärvning som föll väl ut. En som inte var en sista minutenvärvning utan som var en riktig trotjänare år efter år var ju Fredrik Jonsson i Mariestad. Jag tror inte jag är välkommen om jag inte nämner Fredrik Jonssons namn. En riktig poängmakare.
Jag älskar att du plockar fram de där namnen. Jag, som Karlstadbördig, jag firade gårdagen med en matte special, alltså Mattias Johansson. Vet du vad en matte special är i Karlstad?
Vad kan det vara? Det låter som att han har satt namn på en pizza eller en hamburgermeny eller något sånt.
Korrekt, en pizza med tomat, ost, kebab, kött, färska tomater, pepperoni och mixsallad. Matte Johansson.
Det låter ju som en ren kebabpizza ju.
Nej, det är en matte i Karlstad.
Okej.
Man har en tendens när man kör den här podden att man börjar i botten, men nu ska vi börja i toppen. Och kanske ett lag som vi inte har pratat så mycket om, serieledande Luleå, tuggar på. Visserligen förlust mot Oskarshamn i torsdags, vann borta i CHL mot Frölunda och vann också mot Djurgården i lördags. Det är ett maskineri som puttrar på där uppe i norr.
Ja, det får man verkligen säga. De... På något märkligt sätt så har de varit i toppen hela säsongen utan att någon har pratat om dem särskilt mycket. Och nu har de ju tagit täten i den här CHL-semifinalen även mot Frölunda. Så att de har ju verkligen någonting. Jag tycker de liknar väldigt mycket det här HV-laget som vann SM-guld 2017. Som har en bredd i hela laget. Det kvittar vad de slänger in så blir de jobbiga att möta.
HV, bra spets, bra bredd när de vann 2017 och inget powerplay. Det sammanfattar väl Luleå rätt bra.
Ja, men exakt. Jag såg att de har väl har de kanske rent av SHLs sämsta powerplay men bästa boxplay, va?
Ja, de har jättebra boxplay, men det finns ju utvecklingspotential i powerplay. Men jag skulle säga så här, CHL-matchen imorgon mot Frölunda. Man har ledning med 3-2 då inför returen, avgörande matchen. Jag ska säga att den matchen är kolossalt viktig för Luleå ett slutspel. Eller för ett kommande slutspel.
Ja, för då antar jag att du tänker så här att Frölunda kan vara någonting som de stöter på senare i slutspelet. Och Frölunda har slagit ut Luleå när de har varit långt framme i de senaste slutspelen. Det var väl ett par, 3, 4, 5 år sedan de blev utslagna där. Och sen så var det förra säsongen också. Så att Frölunda har ju blivit liten jätte där för Luleå i slutspelssammanhang.
Ja, och då tror jag det rent mentalt tror jag för Luleå-spelarna. Det är ju, jag menar... Säga vad man vill om CHL. Det här är de två klubbarna i Sverige skulle jag vilja säga som överlägset satsar mest på den här turneringen. Skulle då Luleå slut för Frölunda nu, då har man med sig det hela vägen in i ett slutspel. Man har det självförtroendet, man kommer hela tiden kunna hänvisa. Kommer ni ihåg hur vi spelar då? Kommer ni ihåg känslan? Så att den här matchen kommer bli, ja, guldvärd kanske man skulle kunna säga för Luleå.
Ja, men exakt. Det tror jag verkligen är viktigt att de får lov att visa att de kan slå Frölunda i ett slutspel. Även om det bara är då två matcher. Det är extremt viktigt att de känner att de får slut om när det är avgörande matcher, inte bara en seriematch. Men det blir ett intressant läge för Luleå här nu när de kommer in och har ledningen. De behöver inte gasa på sin hemmaplan som man kanske ändå är van vid att Luleå gör i första perioden. Utan de ska ju nästan från start slå vakt om någonting. Så det blir en jätteintressant match. Ja, det är roligt att vi pratar så om en CHL-match måste jag säga.
CHL-feber. Hashtag BSTL. Vad tror du om det?
Ja, vad var det? 13-14 säsongen som Buckland ska till Luleå, hashtaggen slog igenom, men det blev inte så mycket av det.
Nej, men kanske dags nu. Men också där bara behålla lite fokus kring COL-matchen. Frölunda har ju egentligen ett drömläge med tanke på Frölunda, det, det läget man hade efter match 1 mot Färjestad, även match 1 mot Bil, så har man vänt underläge, så nu är det trots allt bara ett måls underläge i returen, nu är det visserligen på bortaplan.
Samtidigt, ja det var ju bortaplan nere i Bil också, men de har gjort imponerande vändning, framförallt mot Färjestad var det ju ruskigt imponerande att vända de tre målen det ändå handlade om. Bil vet jag inte riktigt vad man ska säga om. De vänder trots allt ett underläge på bortaplan, så de vet ju att de kan göra då ett mål, så kan de få Luleå lite skakiga. Så att, jätteviktig match för båda lag. Jag skulle säga att det är viktigt för Frölunda också.
Svacka, ja, Frölunda är en svacka nu, det kan man konstatera.
Ja, verkligen, och det liknar lite grann det som var i fjol när de var inte alls bra i januari, utan den stora vändningen kom ju faktiskt just i COL-finalen förra året.
Men ja, och då har man också den rutinen. Det är såklart, det kan ju också bli en falsk trygghet, men Frölunda är inget lag som slår vakt om saker och sätter sig till ro, utan de söker lösningar på problemen såklart. Och jag tror inte att Roger Rönnberg och ledarteamet är att det här kände vi igen från i fjol, det löser sig automatiskt, utan de lärde sig säkert massvis från i fjol och den språngbrädan man fick, den trampolineffekten man efter COL. Men nu blir det också, den här matchen kommer redan imorgon, att nu kan man ta avstamp mot nytt här. Åker man ut COL-semin nu, då är det nästan lite av ett misslyckande skulle jag vilja säga faktiskt.
Ja, ja, men definitivt, Frölunda går in, då har de ju gjort någonting sämre jämfört med förra säsongen om de åker ut redan i semifinalen av COL, så att då har de ju bara SM-guld att slåss om, vilket kanske inte är så bara egentligen, men Frölunda vill ju vinna allting de ställer upp i, och de har ett lag för det också, så att det är jätteviktigt för båda lagen.
Men det är rätt skönt när man säger så om Frölunda, kan han bara vinna SM-guld? Då säger vi vilken nivå det ändå var det landar.
Ja, men det tror jag de är rätt behagliga i, att folk har den synen på Frölunda. Det är den synen jag tycker man ska ha på Frölunda, för att tittar man på pappret så har de en helt otrolig forwardsuppställning.
Ja, det är ju helt sinnes, det är helt galen forwardsuppställning för att tala klarspråk. Och när man ändå pratar om galen forwardsuppställning, då kan man gå vidare på Färjestad som har rätt tungt artilleri med offensiv kraft. Men du har tittat in i spåkulan där, Svensson. Vad händer här framledes?
Ja, men det är väl nästan lite omöjligt att säga vad det är som kommer hända i Färjestad, för de har ju en jäkla massa kontrakt som går ut, och det är väl lite osäker status på andra spelare också som kanske är lite för bra för att spela i SHL. Och
signade ju Rydahl här. Han var ju en spelare man trodde skulle försvinna, men nu har ju hans förlängd kontrakt. Vad var grejen med det? Han hade 2 år kvar, men förlängde till 3 års kontrakt. Och då tänker jag att då kryddar man lönen lite.
Ja, men exakt. Alltså när Rydahl kom tillbaka till Färjestad, han är ju från Karlstad från början, hade varit ute jättemycket och hade ju inte lyckats i varken Växjö, Frölunda eller Luleå, och man såg bara att han skulle bli en breddspelare i Färjestad, men de har ju fått en superutveckling på honom där via Johan Penderborn, och ja, han har ju successivt ökat sin lön här nu. Det är väl andra gången han skriver nytt kontrakt. Han skrev först de här 2 åren som var kvar då, så utökar han nu till 3 år. Han har blivit en landslagsman och då har pratat som NHL på honom. Så det är klart att de har fått salta lönen ganska ordentligt här. Jag kan ju tänka mig att han säkert har tredubblat sin lön här på detta kontraktet.
Men är inte det ganska schysst agerat av Färjestad och ändå... Alltså man vet att man sitter på en landslagsspelare, ja, en spelare som är ovärderlig för laget, som man har på ett kontrakt, säg 70 000. Och då väljer man att egentligen bryta det kontraktet och förhandla upp hans lön. Jag tycker det är ändå, det förtjänar respekten då. Jag vet inte hur många klubbar som jobbar så.
Nej, men jag kan väl säga så här att Rögle gjorde väl det lite grann med till exempel Leon Bristedt när han slog igenom på det sättet i Rögle, att man skrev om det kontraktet rätt tidigt. Det var ett jättebilligt kontrakt när han kom tillbaka från Nordamerika, och det är väl, jag tycker det är smart agerat, för att det får spelarna att dels tjäna bättre givetvis, men att känna sig alltså bekväma och uppskattade, så att jag tycker det är ett jättesmart sätt att göra det. Kan man göra det så ska man göra det, och Färjestad kan ju verkligen göra det, och nu kan man ju kanske sätta lite press på honom att han ska vara en av de ledande spelarna, och det kan ju stå emot lite lockelse och skriva på ett NHL-kontrakt, och ja, man vet inte vad som händer, men nu har han ju lovat att han inte ska spela NHL nästa säsong. Så att det är ju jättebra för Färjestad som inte har så många forwards till nästa säsong.
Det var så man skulle ha förhandlat. Man skulle ha gått upp när man spelade i Timrå eller Färjestad. Så skulle man gått upp till klubbledningen och sagt att jag kan, om ni bryter det här avtalet som jag har nu, så signar jag ett nytt. Men jag lovar att inte dra till NHL då, skulle jag sagt.
Ja.
Stick härifrån.
Ja, det var ju synd att du redan hade kommit hem med svansen mellan benen då.
Ja, kanske var det då. Ja, men det har ju varit en lite snackis när vi skickar ut frågan. Simon, Joakim Hederstedt och Sebastian har frågat just om det här med Rydal och Stanna. Tror du, lek med tanken, vi bara tar Calgary, kommer och ger han ett kontrakt och säger vi garanterar att du kommer få spela, vi har den här rollen, vi garanterar att du får spela i tredje kedjan hos oss nästa år. Nej, jag ska vara kvar. Det är ju en hypotetisk fråga såklart, men det är klart han drar då.
Ja, alltså han kommer ju säkert gå upp till Peter Jakobsson och säga, alltså kolla det här, vad jag har fått. Vad ska vi göra? Så det är klart att det blir en jättetuff situation, men jag tror kanske inte riktigt att det händer. Men det är klart att det blir en intressant fråga om det ställs på sin spets på det sättet.
Vad har du mer då? Det är mycket kontrakt som går ut med spelare.
Ja, men exakt. Det kontraktet jag framförallt tänker på är ju Marcus Nilssons kontrakt. Han spelar ju på ett jättebilligt kontrakt nu, leder poängligan. Vad ska man göra där? Ska man betala upp honom för det kontraktet? Eller ska man kanske riskera att tappa honom? Jag hör ju lite signaler på att han är aktuell för att spela i Schweiz. Och det hade ju varit som klippt och skuret för Lillis att spela ner i Schweiz och dra in lite pengar.
Men då måste han vara beredd på att signa ett kontrakt, ja, nu den här veckan, förstår jag menar, det är på den nivån, för att det är 4 importplatser i varje lag. Jobben, de går snabbt. Många lag har redan säkrat upp spelare, så att ska Marcus Nilsson åka ner till Schweiz och tjäna bra pengar, då måste han skriva kontrakt snart.
Ja, men det tror jag säkert både han och hans rådgivare är medvetna om. Jag hör ju som sagt lite signal om att det finns intresse. Och en annan som jag snudd på garanterat kommer hamna i Schweiz är ju en som faktiskt har kontrakt, Micke Lindqvist. Där vet jag att det finns flera bud ute på honom. Så att jag tror inte Micke Lindqvist spelar i Färjestad nästa säsong.
Men har han klausul mot KL och den schweiziska ligan då?
Ja, det har han. Mot en fastställd summa säkert då.
Okej, så att, ja, det är ju, vore ju en rätt bra duo för en schweizisk klubb att plocka in då Lindqvist Nilsson.
Ja, men det är ju en färdig duo som de vet kommer att leverera offensivt, och det kommer ju säkert passa dem jättebra att spela i Schweiz. Men när det gäller Lilly så ska inte jag säga att jag vet att han har bud som Micke Lindqvist, men jag vet att det pratas om det lite grann. Men Micke Lindqvist vet jag att han har färdiga bud på bordet. Så Micke Lindqvist kommer snudd på garanterat att tappas för Färjestad.
Men då sätts man ju den situationen som i fjol. Tappade man toppbackar. Fick ersätta. Fostra in, forma backar till det spelsystem man spelar. Det kommer man kanske eventuellt behöva göra med forwards nästa år. Men där har ju Färjestad satt sig i en position där jag tror att spelare faktiskt vill spela i Färjestad. Att det är ett bra drag publikmässigt, vilket betyder att de förmodligen har möjlighet att betala bra löner, kunna ligga i topp i ligan i löner. De utvecklar spelare och framförallt spelar en rolig och kreativ hockey. Det tror jag kommer locka spelare dit.
Ja, det tror jag också, men frågan är vilka spelare som kommer att finnas tillgängliga. Det är väl i så fall tal om kanske lite hemvända från NHL och Ryssland och Schweiz som kan bli aktuella, för att jag tycker inte jag kan se jättemycket som är hett ute med utgående kontrakt ute i SHL just nu.
Men börjar redan nu, du som nosar upp, börjar redan nu de här toppnamnen liksom läggas ut på klubbarnas bord inför kommande säsong?
Ja, men definitivt. Om vi tar en sån kille som Sebastian Strandberg som Djurgården lyckades signa om här i förra veckan.
Det trodde jag inte. Jag trodde han skulle kolla marknaden lite mer faktiskt.
Ja, men de har kollat marknaden och han har ju fått ett bra kontrakt i Djurgården. Kanske lite billigare nästa år och jättedyrt året efter. Men ändå en jättelönökning jämfört med de 50-60 000 han har haft i månaden nu fram till detta kontraktet går ut. Så att, jag trodde också faktiskt att han skulle ta någonting annat. Jag vet att bland annat Örebro som vill för svenska laget har varit på honom. Ja, jag vet att Malmö till exempel som kommer behöva en ersättare till Fredrik Händemark har kollat upp honom. De behöver ju en center bygga sitt lag kring. Strandberg har faktiskt en liten historia i Malmö också. Både i Pantern och i Malmö. Men Så att det finns säkert fler lag. Man kan säga hur många som helst. Jag skulle inte bli förvånad om till exempel Skellefteå har varit och ryckte honom när din favorit Tom Pajat kommer att lämna där.
Lämnar han? Nej, det tror jag inte. Jag hör rykten om ett 5-årskontrakt. Det är ingenting du kan bekräfta.
Nej, jag kan inte bekräfta det, men som materialare kan sälja in det. Ja, men det är väl det enda han duger till, jag får säga. Så dålig är han inte.
Ska vi såga någon? Det har ju blivit en... Vi skulle sparka Spencer Abbott för en vecka sedan. Och Spencer Abbott svarade med 1+1 i första matchen efter. Det kändes ju som att han lyssnade: "Who's this Sanin Svensson guy? I'm gonna show this bastards."
Ja, har du någon på rak arm som du känner ska ha en riktig såg nu då?
Nej, men nu får man faktiskt vara lite försiktig med sågningarna här. Med tanke på där Johan Fransson och om vi får ta lite allvar där med barnen och, som inte ville gå till skolan. Det är inte roligt. Vi kan ju sitta och skoja om att vi sågar spelet till höger och vänster. Det gör ju att man själv kanske får ta åt sig lite ibland vad man säger och tycker och tänker. Men i regel så är det ju själva saken vi kritiserar eller berömmer och inte personen i fråga.
Nej, men det är väl klart att vi aldrig kritiserar personen i fråga. Det måste man ju skilja på.
Jag gjorde det. Jag gick hårt åt TJ Hensick en gång. Kom du ihåg honom?
Ja, var det en modofloppe eller?
Ja, modofloppen. Jag gick åt honom för att han var dåligt tränad och... Jag sa att det var mer mot honom som person än hans, ja det var ju mot prestationen också. Men det var inte schysst faktiskt. Och det fick jag höra efteråt att där kunde du ha lagt upp det lite annorlunda, Sandro, när du sa det där.
Men var det från honom själv du fick höra det, eller nej, var det från tränare? Eller?
Nej, både från tränare och spelare och även på Simon när jag sa det. Jag sa ju att det... En lat tjockis, och det kanske man inte behöver säga. Men det var mitt första år som expert, och jag kanske ville göra mig ett namn i Wikegårds fotspår kanske, eller någonting sådär, jag vet inte vad det var.
Ja, det låter nästan som en beskrivning av mig.
Nej, är det dig vi ska såga? Men du svarar ju för stark vecka efter vecka. Men ska vi gå på någon i Linköping då kanske? Det känns ju som att där har du rätt mycket öppet mål och sparka in öppna dörrar där i Linköping. Och en öppen dörr vi kan sparka in där, det är ju Jonas Junland. Jag hör att han är klar för Linköping, och då redan den här säsongen. Har du hört något liknande?
Ja, det jag har hört, jag har ju faktiskt inte fått bekräftat på samma sätt som du har fått via uppenbarligen en kanonkälla, men jag har ju fått höra att han ska vara klar från och med nästa säsong på ett långtidskontrakt, och att han ska tjäna 230 000 kronor i månaden på det långtidskontraktet. Så att han ska vara klar redan nu, det låter ju rimligt så länge skattesystemet tillåter det. Och här vet jag att du gillar att kolla upp vad det är som gäller här.
Det är som så att man ska vara borta från landet i 6 månader ska man vara från Sverige. Och enligt mina uppgifter så kommer han då först kunna spela, alternativt presenteras, från vad jag hör 25 januari. För att han lämnade till Schweiz den 25 juli. Då har det gått 6 månader, 25 januari. Och då möter Linköping Färjestad. Är det som så att han spelar den matchen eller presenteras? Jag vet inte, men jag hör rykten om att i alla fall runt den dagen som det kommer att ske en presentation.
Ja, och det är det precis det som kan bli Linköpings stora räddningsplank? Eller är det att folk kan börja känna att men där kommer räddningen, så att nu kommer det lösa sig? Det blir ju lite delat där.
Junland kommer att vara Linköpings räddning, det är jag ganska övertygad om. Förutsatt att man inte halkar efter för långt här nu innan han börjar spela. Men det som jag varit inne på, vi pratade om Junland för några veckor sedan i podden, och som ett drömförvärv för Linköping för kommande säsonger. Vi trodde varken du eller jag att det skulle ske redan den här säsongen. Men han kommer in, och Junland har den förmågan på gott och ont, att oavsett om han är bra eller dålig så tycker han själv att han är bra. Jag kommer ihåg när han var i Färjestad.
Är det bra? Ja, är det bra?
Men jag älskar det självförtroendet. Jag älskar det självförtroendet. Han lägger inte ansvar på någon annan och säger att det är ditt fel eller något sådant. Han tar sitt ansvar, det är inte det handlar om. Men oavsett om han gör en dålig match, så är inte han präglad av det matchen efter. Utan då kommer han ut och har självförtroende. Och tittar du på Linköping nu, ja, kolla, ta ut valfri match. Vi kan väl bara behöver inte blicka längre tillbaka än till lördags. 2-0 ledning. Peppe Lund och bakom mål Patrik Lund börjar dribbla, tappa pucken. Oj, 1-2, och sen är det bara en tidsfråga. Alla vet det, Linköping vet det, publiken vet det, Brynäs vet det, alla vet att de kommer kvittera. För de är så nervösa, vet du. Så oroliga.
Ja, men det är ju till och med som monstret gjorde ett nervöst ingripande här, som är direkt i orsak till det här 2-2-målet också.
Ska vi skita och kalla monstret, eller?
Ja, det kan vi väl göra om du inte tycker att vi ska göra det.
Men monstret var ju när han var monsterbra. Han har en jättefin karriär, men vi kan väl säga Gustafsson nu istället. Vi håller oss där.
Ja, okej, vi går in i 2020. Han är inget monster längre. Han är Jonas Gustafsson.
Ja, och det är inte fy skam med Jonas Gustafsson, men då kommer Julan komma in med ett stort lugn, en stor självklarhet. Han kommer liksom packa upp den där trunken i omklädningsrummet, han kommer byta musik, han kommer ta över. Och då jag säger inte det med negativt ton, utan säger det i det här positivt. Och därför tror jag att det kan bli räddningsplanken. Men du var väl redan ute i lördags och svingade rejält, fick en pushnotis där. Vem har du för kontakter in på Expressen? Så fort du skriver, det plingar till i min telefon en pushnotis.
Ja, men du hade väl någon också här i helgen där det plingade till lite. Så att, men du kanske inte svingar lika vilt. Men nej. Så vilt svingar jag faktiskt inte. Jag bara kände så här att hur lång tid ska det ta innan Bert verkligen... Alltså, när kommer man till en ände där det loppet är kört för Bert Robertson? Alltså, jag menar... Vilken annan tränare som helst hade ju varit ifrågasatt för det här laget.
Ja, så är det. Och det roliga med det här, eller roliga, när Växjö gick som sämst där, då satt de, undrar om Sam, det är dags för Sam att lämna efter 8 år. Liksom, då satt man och pratade. Men hallå, det är Sam Hallan, liksom, lugna ner er. Men det är ingen, ja, det är ju väldigt få som har ens diskuterat namnet eller Berts vara eller inte vara. Det var väl du här också, kanske har lyft lite mer, men det är förvånansvärt få som har ens lyft den frågan. Och det är väl kanske...
Vilket jag kan tycka är lite naturligt egentligen, med tanke på att de har investerat så mycket förtroende i honom, att det är han som ska göra det och vi ska förändra hela vår attityd och vår träningskultur och hela köret.
Men om man tar, ska man ta in en resurs då? Vad är en resurs? Är Hans Wallson en resurs? Är Hans Wallson ens intresserad att komma in och vara en resurs? Och tar man in en resurs, är det att liksom peta undan Bert Robertson? Finns det en sån möjlighet? Eller ska man, men liksom, man kan inte kapa honom helt. Då kapar man ju en trovärdighet gentemot allt som man har investerat i.
Ja, men det är det jag menar. När kommer man till gränsen när man måste göra någonting? När kommer man till gränsen att man inte kan borra ner huvudet i sanden och säga, det här tror vi på, det här tror vi på, det här ska göras. Och helt plötsligt spelar Linköping ett kval och så står Bert där och har aldrig varit med om det.
8 raka förluster. Hur många förluster till då? 3-4 raka förluster till, vad blir en förändring då? Eller händer någonting då? Eller kommer man bara rulla vidare?
Alltså jag tror inte att de kommer förändra. Alltså Bert kommer definitivt vara kvar. Men någonting måste de göra. För de har ändå spelat ut korten med att ladda på med en massa nyförvärv här under säsongen. Då är det ju ändå någonstans premiumvärvningen av Junland som kommer rädda det hela. Att det är det som blir det de går på, så att säga.
Då kör vi då. Frälsan ansluter 25 januari. Det är Junland räddar Bert. Ja, vilka rubriker ni vill.
Ja, men du, jag gillar verkligen att du slår fast det här nu. Du är som en riktig nyhetsjägare här nu. Att nu slår du verkligen fast att han kommer den 25. Ja, det är bra. Det är bra.
Ja, det är underbart. Men du, vi spelade in ett avsnitt förra veckan. Då... ryktades det om att Magnus Sundqvist skulle få sparken i Brynäs. Vi hade väl, ja, du framförallt hade väl på fötterna att han skulle få det. Men det är svårt att gå ut och slå fast det helt och hållet innan han faktiskt har fått sparken. Men bara en timme eller två efter vårt avsnitt hade släppts där i måndags, så fick han ju också sparken. Det var väl kanske ingen överraskning i sig, men imponerande vecka av Brynäs resultatmässigt.
Ja, de gick ju ut och slog Rögle här. Rögle menar på att de gjorde en svag insats där som de helst vill glömma. Men trots allt, de kommer ut och slår ett bra lag som har gått väldigt bra på sista tiden. De hade väl en 4 raka segrar innan det, Rögle. Och sen så går de åker de ner till Linköping och vänder den matchen. Och vänder 0-2 till seger 3-2 efter sadden. Så det är ju resultatmässigt har de ju fått precis det de ville ha.
Och de bästa spelarna har varit bäst. Jag tänker på Greg Scott, jättebra. Anton Rudin, Niklas Danielsson också, hela den kedjan.
Sigalet.
Ja, och jag tycker Ersson har varit bra båda matcherna här. För de också spelat jättebra. Så det är också de... Ja, om man säger de ledande spelarna, de bästa som också var med någonstans och puttade Magnus Sundqvist över bord, de har ju faktiskt levererat här. För mig skickar det jäkligt bra signaler. Och vi hade ju, bara för en vecka sedan satt ju vi här och räknade ut, då var det 10 poäng upp till Växjö. Nu en vecka senare 5 poäng. Och du var ju kritisk att de kanske skulle revidera målsättningen om kvartsfinal.
Ja, nej, men det, visst är det så. Men det visar ju också att... att det förklarar ju varför man i det här yrket är lite kappvändare också. Att det kan svänga så oerhört fort. Men samtidigt, Växjö har haft en dålig vecka. Brynäs har haft en bra vecka. Och då går det ju väldigt fort. Men det kan ju vara precis tvärtom om en vecka. Om Växjö har en lite bättre vecka nu i veckan som kommer. Så att, ja, alltså, det, jag tror ju fortfarande... Du var ju inne på att när de ska undvika kvalspel. Och det sa jag redan då, att det tror jag inte är någon risk. Men jag tror fortfarande inte att de klarar topp 10. Jag tror inte de rår på Växjö faktiskt.
Men när vi ändå kommer in på Växjö där. Du var ju där i lördags. Var Malmö bra? Växjö trubbiga? Vad var bilden av matchen? Och framförallt om vi fokuserar lite på Växjö där.
Ja, Växjö var trubbiga. Det var det skulle jag säga. Men alltså, Malmö, när de bestämmer sig för att de ska spela den här defensiva hockeyn, då, alltså, då är de svåra att nå. Då är det ju egentligen bara en typ lag som Färjestad och Luleå som kan, och kanske Frölunda också, som kan. Får de hål på dem tidigt så faller de igenom rätt så ordentligt. Men får man inte hål på Malmö så tidigt så är de otroligt jobbiga att möta och tråkiga att möta, kan jag tänka mig också. Det är väl precis dit de vill också. Växjö har inte löst koden på 3 matcher mot Malmö på hela säsongen, så att jag är inte förvånad att det blev så denna gången också. Men jag tycker inte Växjö har den edgen, och de har inte den powern. Rickard Ynge ser ju inte ut och vara skadefri. Helt.
Men det måste ju vara en mardröm när man Sam Hallam och spelarna läser i tidningen Malmö rensade luften efter förlusten i Karlstad. Ja, många gånger, de har rensat luften några gånger och kommit ut och vunnit matcher direkt efter. De rensade luften i Luleå där i inledningen av säsongen och då vann i Gävle matchen efter.
Precis. De rensade luften efter derbyt mot Rögle i omgång 2 och tog 10 poäng på 4 matcherna direkt efter.
Så att det bara, liksom, de borde rensa luften efter varje match. Okej, gubbar, nu rensar vi luften här. Så... jag vet inte hur ofta det går att rensa.
Ja, de har ju tagit det i alla fall en 3-4 omtag här under säsongen och faktiskt fått den effekten. Och sen så faller de tillbaka lite gamla synder och tror att de är lite bättre vad de är. Och så blir det fall bakåt där. Så att, det är ett märkligt beteende måste jag säga.
Men matchens höjdpunkt, jag vet inte hur ska man kalla det höjdpunkt. Men snackis i alla fall får vi säga. Det var ju båskaoset, bildbyrån avslöjade. Simor, vi hade så där bilder, för det var ju långt utanför spelet, så det var liksom ingen kamera som fångade upp hur det startade. Men det gjorde ju bildbyrån och nu också din blogg där. Det var ju bra bilder alltså för att bevisa vad som hände.
Ja, Jonas Ljungdahl där på bildbyrån som har fotat Växjö Lakers här i alla år som de har spelat i SHL för bildbyrån. Alltså en briljant fotograf måste jag säga, och det hade jag sagt redan innan han knäppte av den här bildserien. Alltså, han speglar ju verkligen hur det ser ut där. Och spelarna bekräftar ju också att hur det var att Martin Lundberg kom in som tredje gubbe när Viktor Fast och Nikolaj Meyer har sin dust där. Meyer gör ju fel från start som hoppar in i fel bås, men Viktor Fast humör är ju, är ju som det är. och sen så blir ju Meyer såklart tjurig på Fast och ska gå emot honom, och då kommer Martin Lundberg, och när det sker då är det ju kört.
Ja, och då är de på varandra. Det roligaste i det här, det var ju Emil Sylvegårds tweet efter eller under matchen. Det tyckte det var nästan höjdpunkten. Varför ja, varför händer det här när jag inte är med?
Ja, det är ju andra gången det händer. Han var ju avstängd i Karlstad förra året. Han satt faktiskt precis bredvid mig på pressläktaren i Karlstad när det hände nu för ett år sedan. Och alltså, som det pumpar på honom. Alltså, hade jag varit där nere, då jävlar, fy fan. Ja, då han var ju helt galen, alltså, han stod studsa.
Då skulle han ju rädda brorsan för ett år sedan i Karlstad. Nu hade han väl nästan nitat brorsan eftersom Marcus spelar i Växjö.
Ja, och de hade inte lagt några fingrar emellan dem där. Alltså, jag tror Mackan hade ju vevat sönder sig på brorsan. Jag tror verkligen de hade kunnat gå mot varandra. De har haft sina duster hemma i pojkrummet också säkert. Men om vi ska vara lite seriösa kring det här båsbråket. Det är ju ingen som vill se att spelare slåss utanför rinken. Nu kan det hända, det är lite heta känslor. Det har ju varit en iskall innan match, så att det blixtrar till från ingenstans det här. Men, Men vad ska påföljden vara? För det är så att säga ingenting vi vill se egentligen.
Nej, jag är väl mer inne på att i så fall ska det väl vara en ekonomisk, någon form av disciplinråd i SHL som ska kliva in i så fall och bötfälla klubbarna. Men ja, det jag reagerade på det här fallet, det var ju att det låg ju faktiskt spelare och brottades liksom bakom båsen som man liksom knappt såg. Det var väl, var det inte Ludvig Nilsson och Henrik Hett där som liksom så låg och brottade, så var det ytterligare någon spelare som fyllde på där?
Ja, Gynge var ju där bakom också. Hetta sa det efter matchen, och var två mot en där bakom, och han undrar vad de höll på med liksom.
Nej, och det är väl det, alltså att de går mot varandra så och sen splittras, men liksom de låg och slog så brottade så, det menar, nej, det tycker jag. Det kändes jäkligt onödigt i det fallet. Sen att det blir känslor i en match, och det så kan hända, och då får man ju också dela ut matchstraff och utvisningar som man faktiskt gjorde. Men just det där man ligger och brottas och slåss, då kan det också vara, någon kan ramla, trampa på någon, det är sådana grejer som kan bli lite otäckt.
Jag måste säga att jag tycker dummarna löste det ändå rätt så bra att kvitta bort allting. Det som däremot är lite uppseendeväckande är ju faktiskt att Martin Lundberg kommer undan allting när han är den som är tredje gubbe in i allting. Det tycker jag är lite småkul att han kommer undan det faktiskt.
Så där brukar det också göra. Men slog och så åkte man bort lite, så stod man bakom och var lite oskyldig.
Ja, nej, men jag tycker faktiskt att de löste det bra. Jag måste säga att vakterna löste det också förbannat bra. För när vakterna väl klev in, då tog det slut ganska fort faktiskt. Så att vakterna höll sig väldigt lugna och gick in och bröt och gjorde ett bra jobb faktiskt.
Ja, beröm till domare och vakterna då. Men det får vi väl ge i det fallet då. Ja, Johan, det är väl med en viss form av tår nästan i mitt öga som vi konstaterar att Jimmy Eriksson lägger av. Min roll här vid sidan, när jag har klivit in i Simor och Expressen, så har jag älskat Jimmy Eriksson. I intervjusituationer, på isen, sättet han lägger ner sin själ i hockeyn och för att vinna framförallt. Jag har respekterat enormt mycket. Jag gjorde inte det när jag spelade. Jag hatade att spela mot honom just av den här anledningen. Men han har varit en stor profil för SHL, så tråkigt att han slutar.
Ja, jag håller verkligen med om att det är jättetråkigt att han slutar. Nu har han ju förvisso inte varit med här sen den skadan han drog på sig här i vintras mot Luleå på hemmaplan. Och man hade väl lite grann på känn att det här tyvärr kan vara det sista vi ser av Jim Eriksson på en hockeyplan. Jättetråkigt att han inte får sluta på sina egna premisser så att säga, men... Det var nog färdigt nu för Jimmy, och jag kommer inte komma ihåg Jimmy Eriksson som en som slutade på grund av skador.
Nej,
jag kommer
nej.
Komma ihåg Jimmy som en riktig ledare, som var en av få spelare som har slagit sig in i ett lag med NHL-spelare när det har varit OS. Det var väl OS i Sochi som han slog sig in
2014, och då var ju det finalen mot Kanada. Då var ju då Niklas Bäckström också åkte fast för doping, det kaoset som skedde. Då fick Jimmy Eriksson, jag tror till och med att han var på line-upen alltså i finalen mot Kanada som center. Jag törs inte ta gift på det, men alltså han fick en ännu större roll såklart nu när då dels Henrik Zetterberg blev skadad som center, Niklas Bäckström avstängd och då Jimmy. Nej, en jättefin karriär på alla dess sätt.
Ja, och dessutom skulle jag säga att Jimmy är ju nästan en symbol för mig, tillsammans kanske med Jocke Lindström, för Skellefteå-dynastin på 10-talet.
Definitivt, ja, herregud. Och med Oskar Möller där också, som på något sätt har drivit det där laget. Jag har en liten rolig grej där. Han har börjat spela innebandy nu, Jimmy. Och skulle då spela match under mellandagarna. Och då hade han inte tränat så mycket, och frågade han då om han fick vara med och spela den här matchen. Ja, absolut. Så ringde han då 2 timmar innan matchen. Det här är från, jag har hört den här från David Ekström som jobbar på Norran. Så ringde han 2 timmar innan matchen och sa: jag kan inte komma och spela. Varför då? Du har ju sagt att du ska spela. Nej, du vet, under hela min karriär så har jag försökt komma bort från att spela träningsmatcher. Jag kan inte inleda min innebandykarriär med att spela en träningsmatch. En träningsmatch, det är ingen som bryr sig om vem som vinner. Så att, ja, det tyckte jag sammanfattade honom rätt bra.
Ja, verkligen. Ja, det är en riktig vinnarskalle, Jimmy. Och det är bara att applådera en superkarriär.
Från Jimmy Eriksson till Hockeyallsvenskan. Ja, det är frågan om Björklöven skulle ta klivet upp, om det skulle kanske kunna få Jimmy att göra en comeback. Skellefteå mot Björklöven i en premiär, då tror jag säkert att Jimmy Eriksson skulle fundera på att göra en comeback. Men nej, nu är det ett avslutat kapitel. Men det för oss oavkortat in på Hockeyallsvenskan. Det är klart nu, va? Björklöven mot Modo i final.
Jag kände det också när vi pratade lite grann här innan, att vad har vi för snackisar i Hockeyallsvenskan? Nej, det finns inte så mycket snackisar i Hockeyallsvenskan. För ska man summera Hockeyallsvenskan lite snabbt, så är Björklöven klara för finalen. Modo ser ut att ha ryckt bort BIK Karlskoga, Timrå och Västerås. Så det är klart att det är de som kommer spela där. Sen har du de tre lagen. Sen är det lite fight kring topp 8. Södertälje har ju gått över topp 8-strecket och kommer säkert vara med där. Sen är det några lag som fightar som vilka som ska följa med AIK ner till kvalet. Och sen är ju den allsvenska serien egentligen över. Så att det finns ju inte jättemycket att prata om när det gäller Hockeyallsvenskan. Vi får mest se fram emot våren. Och
poängligan. Poängligan. Det är väl det vi ska snacka om.
Poängligan. Jag skulle komma till det. Exakt det.
Men Jonathan, vi är bara en uppdatering. Jonathan Jonsson alltså, 56 poäng, 21 mål, 35 assist. Jonathan Dahlén då, 2 poäng efter. Och Albin Lundin, självaste Albin Lundin på 50 poäng, 3 poäng. Det kan ju alltså bli 3 spelare i alla fall som kliver förbi. Är det 76 poäng som, nej, vad är 77 poäng som är Per Ahlbrands rekord. Det känns ju som, det ryker i all världens väg i år.
Ja, men det gör det. Alltså, blir det inga skador här nu så tror jag definitivt att det kommer ryka all världens väg.
Det tycker jag faktiskt är rätt coolt. Men det jag säger, ja, men det är ett underbetyg till Hockeyallsvenskan. Det är många lag som är sämre i år än tidigare. Jag skiter fullständigt i det. Ett rekord är ett rekord. Ingen kommer minnas hur kvaliteten var eller om det var 2 eller 3 mindre bra eller bra spelare. Rekord är rekord, och nu är det 3 spelare, eller 2 då, Jonathan Jonsson får vi säga, och Jonathan Dahlén som är på väg att slå det rekordet. Det tycker jag är rätt läckert.
Ja, det är jätteläckert. Och för ett tag sedan så var det ju 5 poäng som skilde mellan Dahlén och Jonsson. Nu är det ju bara 2 poäng som skiljer, så Dahlén är nu lite sugen på det där rekordet.
Ja, nu är det ju mer, alltså, att vinna poängligan i stort, men också vinna och slå rekordet. Nu är det ju prestige deluxe här, och det är ju som sagt bara skador som kommer kunna stoppa de här spelarna för att slå Ahlbrands 77 poäng.
Ja, och det är precis som du säger, att man hamnar i historieböckerna. Jag menar, vi pratar om Per Ahlbrands rekord, och det är över 10 år sedan han satte det rekordet här nu för Västerås. Så det kanske vi sitter 10 år och pratar om, jag säger Jonathans rekord, så har jag inte sagt vem av dem som tar det.
Ooh, snyggt löst.
Ja.
Vi kliver över på frågorna. Det är alltid kul när det dyker in massvis med frågor. Du skickar ut frågan under söndagen, Johan, och det rasslade till. Det var någonting du snappade upp där på frågorna.
Ja, nu pratar vi nyligen om Hockeyallsvenskan, och jag fick en fråga här från Daniel Blad som jag tyckte var intressant. Vilka 3 kedjor i Hockeyallsvenskan rankar ni högst för tillfället? Ja, ska jag börja ta den frågan då? Vilka kedjor jag tycker är hetast för stunden?
Ja, kör.
Det naturliga hade väl kanske varit i början av säsongen att säga att det var Jonte Dahlén och Albin Lundin och Jens Löke. Men nu är Jens Löke skadad, så jag hittar ju ingen riktig tredje länk. Och det, där kanske det finns en öppning för Timrå att värva någonting här mot slutet av säsongen. Det känns som de behöver en sån kugge. Men om vi tittar på kedjor som levererar här och nu, förutom
Tambellini.
Jajamän, jag skulle komma till dem. Tambellini, Jonathan Jonsson och Patrik Karlqvist. Det är väl förmodligen Hockeyallsvenskans absolut bästa kedja över hela säsongen.
Ja, det är en kedja du kan frukta i ett eventuellt kvalspel. Alltså, oavsett vilket lag som kommer dit, så har du en, då har du en kedja som har spelat ihop i stort sett en hel säsong. Tambellini som känns som också en spelare som kan växa i den typen av matcher.
Och det är ju en sån kedja som skulle Modo gå upp här nu till våren, så är det ju en kedja man skulle kunna i alla fall inleda en SHL-säsong med och känna sig lite trygga med att ha dem som en andra eller tredje kedja.
Definitivt, och det är därför just de här, både Björklöven och Modo nu, nästan ännu mer Modo skulle jag vilja säga, att just med de här Hedberg, Norlinder, backarna man har, de forwardsuppsättningar som, eller kedjan där som du nämnde, då har man ändå en rätt bra stomme att ta sig an en SHL-säsong med. Där har Modo rätt bra förspänt. Det kommer ju klart spränga sönder de namnen om man inte tar klivet upp, såklart.
Och sen har vi en kedja som jag tycker har hittat rätt här sista månaden, får man säga. Ludvig Blomstrand, Kristoffer Liljevall och Nick Olesen. De har verkligen vräkt in poäng. Jag blev förvånad när jag såg att Nick Olesen har kommit upp i de poängsummorna som han har gjort här nu. Det är för att han inledde inte så bra, Olesen, som de var lite prestigevärvning från Pantern inför säsongen.
Mm, och Blomstrand har ju varit bra i stort sett hela säsongen. Eller han har varit bra sedan han kom till Södertälje.
Ja, men verkligen. Och Liljevall är ju, han ledde ju, han var ju center mellan Dyk och Meijer förra säsongen, och nu centrar han mellan Olesen och Blomstrand. Så att Liljevall är en bra center att ha, uppenbarligen.
Det är bara komplettera med bra, några spelare, så löser Liljevall resten.
Ja, exakt. Men det är faktiskt lite intressant. Liljevall, svenska centra som kanske gör andra bättre, som tar lite ansvar, skulle kanske kunna vara aktuell för att vända till SHL igen. Ja, kanske, jag vet inte.
Mm. Men transatlantkedjan då, om man får säga det, i hockey, eller i hockeysvenska såklart, men i Löven då, hur rankar du dem?
Den här Wessel, som är den som värvades in sist, han är jag inte helt såld på här. Jag tycker inte han har blixtrat så som jag förväntade att han skulle göra. Crandall och Hutchings tycker jag är ren klass.
Oj. Svensson sågar Kentes värvning.
Då ska vi se vad Wessel gör resten av säsongen.
Ja. Men du, jag snappade upp en fråga här från Erik Ebbesson som jag tycker är rätt intressant. Hur stor är risken / chansen att Linus Johansson spelar i Rögle nästa säsong med tanke på bostad i Båstad? Alltså kaptenen i Färjestad, Linus Johansson. Det har ju ryktats lite om att Rögle ska vara intresserad av honom. Tror du det kan finnas någon sanning i det, eller?
Ja, men jag tittar så här. Om man tittar på vad Rögle har för centra, så har de ju de har ju Ted Brithén på kontrakt, de har Mattias Sjögren på kontrakt, de har Anton Bengtsson på kontrakt, och så räknar vi väl Taylor Mattsson som center också. Då det ser ju rätt så bra ut. Det beror väl lite grann på vad händer med Ted Brithén. Vad händer, kanske han ska vill sikta utomlands. Jag vet inte, jag har inga belägg för det alls. Vad händer med Mattias Sjögren, skadebenägen? Kommer han fortsätta spela hela kontraktslängden? Anton Bengtsson kommer ju bli kvar. Mattsson kommer bli kvar. Så att det beror väl kanske lite på vad Rögle hamnar i för läge. Om de behöver centrat i sitt lag. Det är klart att de är intresserade av en sån som Linus Johansson då.
Jag tycker att det är rätt ballt. Alltså Färjestad är topplagen på något sätt. En maktfaktor. Hade du sagt för 10 år sedan, eller 5 år sedan för den saken skull, att någon hade ställt en fråga: tror du Rögle kan sno Färjestads kapten? Så hade man ju sagt: Rögle, va? Men nu är det ju så här, ja, varför inte? Rögle ett lag som vi räknar med i toppen under många år framöver. Så jag tycker av den anledningen tycker jag var en intressant frågeställning. Också här, Daniel Eriksson: vem skulle vara det perfekta tränarnamnet i Oskarshamn nästa säsong? För du var ju inne på för några veckor sedan att Ålunde hade flaggat lite för att han skulle ner till Tyskland, kanske nämnde du ett poddavsnitt. Nu vart ju det känt i lördags. Aftonbladet var ute med de uppgifterna att han lämnar. Har du något namn för Oskarshamn?
Nej, men alltså jag har väl inget namn sådär på rak arm. Däremot så är det lite intressant. Vad kommer hända med assisterande tränaren Fredrik Hallberg, som ändå har varit den stora hjärnan i Oskarshamn? Ska han följa med Håkan ner till Tyskland, vilket då förmodligen blir, jag hör att det kan bli Augsburg bland annat. Jag menar, ska Hallberg ner där och spela systemhockey i Tyskland? Det tror inte jag kommer funka speciellt bra. Så att nej, jag har inget namn, och jag skulle säga att Hallberg är inget namn som är en huvudtränare heller.
Nej, det är ju inte. Jag pratade ju om Staffan Lund där rätt tidigt, som är väldigt uppskattad i Karlskoga. Han har ju varit i Oskarshamn för många år sedan, och jag tror till och med att han fick lämna Oskarshamn då. Nu har det ju runnit mycket vatten under broarna, och Thomas Fröberg är general manager i Oskarshamn, och han har ju också varit sportchef, och han var den som tog Staffan Lund till Karlskoga. Så att det skulle kunna vara en intressant lösning, för vem jag än pratar med så hör jag väldigt gott om Staffan Lund.
Ja, men verkligen, det är en bra tanke du har där.
Den här, Axel Gust säger: varför säger alla i Simor Jonathan Pudas och inte Jonathan Pudas? För att vi har frågat Jonathan Pudas hur man säger Pudas, och han säger Pudas. Därför säger vi det.
Ja, men jag tar en fråga här. Jag spinner ändå vidare lite grann på Ålund. Det är Ronny Sörensen som ändå ställer en befogad fråga. Hur motiverad är Håkan Ålund egentligen nu? Det är kanske bättre att de byter redan nu. Magnus Sundqvist kanske gör det bättre i en mindre klubb som ej har lika mycket press som Brynäs. Jag tycker ändå den är bra, den frågan. Kan Sunka vara någonting för Oskarshamn? Han har ju ändå närhet till... Han utgår väl från Tingsryd, va?
Ja. Det är också den här... När är någonsin ett bra läge som tränare eller spelare att komma ut och säga att man lämnar? Jag hade en sån situation när jag som sagt lämnade för Timrå där 2008 som lagkapten. Nubben hade varit samma sak, sportchef, lämnade under säsongen men skulle slutföra jobbet. Det fanns ju såklart kritiska röster, men jag tror inte att Ålund kommer göra ett sämre jobb. Han vill ju lämna Oskarshamn och lämna själv med ett gott rykte, för att Håkan Ålund är, även om han har tagit upp Oskarshamn, så inte han ett tränarnamn som kommer nämnas som, och den här, det drömnamnet finns på marknaden om ett år eller två för svenska klubbar, även om han har gjort jättebra Oskarshamn. Skulle han dock klaras kvar Oskarshamn här, då skulle han lämna med en god CV som skulle kunna göra honom gott här framöver också i sin tränarkarriär.
Ja, men jag håller med om det. Jag har sett lite supportrar som är lite oroliga och Hur kan han avisera det här så här mitt i säsongen? Jag tycker inte det är så mycket att hetsa upp sig, för jag tycker det nästan det känns, jag tror att det känns skönt för alla att de vet åt vilket håll det ska vara, och jag tror Håkan kommer göra ett bra jobb.
Johan Wikman ställer en väldigt befogad fråga, och den har vi fått från flera, men det är Johan Wikman, du får bära namnet för frågan som flera ställt. När ska Lindvald få det, den uppmärksamhet han förtjänar? Alltså Gustav Lindvall, målvakt i Skellefteå. Tvåa i goal against average, alltså etta i räddningsprocent, etta i vinster, bla bla bla. Han är grym, Gustav Lindvall. Och ett lag som har legat på nedre halvan större del av säsongen och många trodde skulle väl ligga där uppe. Gustav Lindvall, ös kärlek nu, Svensson.
Ja, definitivt. Det blir ju en lite intressant situation i Skellefteå till nästa säsong. Ska man göra Lindvall till den uttalade ettan och inte ha något så meriterat namn som man har haft med Mantas Amalis och Johnny Ortio under de här säsongerna? Ska man vara beredda att göra Lindvall till, du är vår etta, vi kommer plocka in en allsvensk målvakt bredvid dig? Ja, det tycker jag man ska göra.
Ja, Lindvall har ju, det fanns ju frågetecken inför säsongen, och jag kommer ihåg avsnitt nummer 2 när vi satt, jag satt och fnulade lite på, hade skrivit ner en lista. Skellefteå hade mött Oskarshamn i premiären, och på min notater, mitt block, så stod det: Lindvall håller inte, Skellefteå måste värva en ny målvakt. Men vi pratade om så mycket annat så jag glömde det, och tur var väl det. För första matchen mot Oskarshamn så var han skakig, Lindvall, precis som hela Skellefteå. Men han har ju levererat storstilat där, så det var ju tur att vi inte fick ut det då.
Då tar jag och slänger fram vem som ska kampera bredvid honom nästa säsong. Jag har inga belägg för det nu, alltså på något sätt. Jag säger att antingen så blir det Elmer Söderblom i Tingsryd eller Viktor Brattström i Timrå som kan vara aktuell att vara bredvid. De två är unga svenska målvakter som säkert hade trivs att jobba med Christer Holm som målvaktstränare och ha Gustav Lindvall som parhäst.
Bra. Brattström. Det känns ju, om inte Timrå går upp, så känns ju Brattström som det perfekta namnet. Förresten, varför har inte hänt någonting med Källgren till Modo som vi sa förra veckan? Vi har ju ingen...
Ja, det kan man fråga. Men vi vet ju inte vad som hänt bakom kulisserna. Det kan ju vara så att det har hänt någonting bakom kulisserna.
Ja, nej, eller så överskattar vi oss själva kanske och podden. Kanske ska vi dra ner våra vattenskallar
lite. Vi säger ju ingenting från den 15 februari, så får vi se var Erik Källgren landar någonstans då.
Men Rasmus säger här, och det är väl frågan riktad mer till dig: hur ser marknaden ut? Finns det några lag som är ute på jakt, och vilka spelare finns i så fall som skulle kunna finnas lediga? Och då tänker jag också här lite kring 15 februari.
Ja, men då kan väl säga som så här att Oskarshamn är ju definitivt på jakt efter att hitta någonting som kan göra laget bättre här i slutet av säsongen. De är ju på scoutingresa till Finland just nu. Barometern får ju faktiskt följa med dem exklusivt på en scoutingresa. Ska bli ett grymt intressant reportage att läsa det. Fan. Kanske lite knepig situation.
Nej, men jag gillar att bjuda in så där liksom, öppenhet, lite transparens, och det är ju klart att det blir en känslig lokaltidning följer med, absolut. Men jäkligt kul ändå.
Ja, det ska bli grymt intressant att läsa det reportage. Men vad händer om reportern får reda på, ja, Oskarshamn är intresserad av den här spelaren? Ska reportern hålla tyst om det då, eller?
Ja, men samtidigt så har vi ju sett Aftonbladet och Jimmy Wikström har varit inne med landslaget Tre Kronor och gjort bakom kulisserna program, och han har ju säkert fått information som han såklart inte har kunnat sagt till någon. Det har ju inte vi ifrågasatt, utan vi har ju bara tyckt att det varit väldigt bra tv och närhet.
Ja, nej men absolut, på så sätt så blir det så, men det är ju ändå nyhetsreporter på lokaltidningen som gör reportaget, så jag tycker det blir en knepig situation, men jag kommer älska att läsa reportaget, så att jag väljer att se det så istället. Är det dags nu? Nu ska du grillas. Det är dags för Elite Prospect-spelarna alltså. Och ställningen är, ligger jag under med en pinne eller hur ser det ut?
Nej,
eller leder jag med två?
Du
eller?
Leder med två pinnar. Du leder med två pinnar. Du leder alltså med 13-11.
Just det.
Du har ju då fått en fråga mer. Jag har papper och penna redo.
Jag ser det. Då trampar vi väl igång. Vi gör processen kort här, så vi kör igång på 5 poäng. Som junior hette lagkamraterna Jonathan Puddas, Viktor Arvidsson och Lukas Wallmark. Moderklubben är Storfors AIK.
Jag är någonting på spåret. Nej, nästa.
Klubbar genom karriären. Ja, Skellefteå har du redan räknat ut. Andra klubbar som bland annat har passerats. Leksand, Luleå, Modo. Innan han till slut hamnade i SHL efter en relativt krokig resa.
Nej.
Då kör vi trean. Den här säsongen har det blivit 17 poäng och snart 200 SHL-matcher är gjorda. Det blir med all sannolikhet personligt poängrekord denna säsongen.
Jag har helt gått bet. Oj. Jag var nära på femman. Men det var tur jag inte gjorde det, kanske.
Ja. Det känns som att du vill höra tvåan, eller? Det är Piteå som är hemma för denna forward som skrev ett nytt treårskontrakt i höstas. Han kommer att bli en viktig kugge i Malmös lag de kommande åren, tror man. Jag glömde förresten berätta att han även spelat för Asplöven och IK Pantern.
Skämtar du? Shit, vad stressad jag är nu. Alltså, jag är så stressad.
Jag kanske var lite tuff då.
Nej.
Nu får jag nästan lite dåligt samvete att jag var tuff mot dig.
Nej. Jag är så stressad nu, så... Han måste spela i Malmö nu, då.
Ja.
Och spelade med Pudas i juniorlaget. Och var till Luleå. Och, ja, såklart! Och, nej, vänta. Pete... Jo, okej. Okay, nej. Men, hur kan... vad dåligt. Får jag skriva...
Ja, du får skriva. Jag har inte läst ettan nu, så att det är bara att köra.
Kan du läsa?
Jag har noterat ett svar på ditt papper och du ser så himla nervös och störd ut över att du inte löste det här snabbare, så jag kan säga att du har rätt när jag läser upp ettan.
Ja.
Denna Lars har nog Fredrik Händemark att tacka för mycket, att de fungerar så extremt bra ihop. Men faktum är att när Malmö vann i Växjö i lördags så var båda de två herrarna splittrade för första gången denna säsongen. Vem är det vi pratar om?
Lasse Brygman. Lars Brygman.
Jajamän.
Åh, gud vad
stressigt. Ja, det var tuff.
Nej, men det var bra. Det var bra faktiskt. Jag var inte inne på Brygman där tidigt. Jag var inne på Per Lindholm i tidigt skede. Jag tänkte där, Per Lindholm, krok. Sen är Luleå, nej. Sen var jag helt tom i huvudet, kan jag säga. Helt tom.
Ja, det är inte många som minns att han har varit en vända till Leksand och Modo också.
Nej, det hade jag helt. Leksand hade jag faktiskt helt, och Modo. Nej, det var bra. Kul att se hur många som går bet på den där tidigt. Men många hör ju av sig och säger, jag satte den på femman, men det gjorde inte jag.
Nej, kanske hans familj sätter den kanske. Det är inte så många som har Storfors AIK som moderklubb kanske.
Nej, det är nog sant. Där kanske många sätter den. Men då är 13-13 inför fortsättningen. Det är jämnt så det förslår.
Oj. Det kommer bli en tuff resa här mot middagen och hotellet på Clarion Sign i maj.
Så är det. Spänningen är olidlig.
Ja, spänningen är som sagt olidlig här i Elite Prospect-spelaren. Men med detta så tackar vi för den här veckan med en överladdad Sunny som avslutade med lite grann av ett magplask. Men ja, vi får se om han tar revansch på mig i nästa vecka. Vi hörs då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.